Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Jag tänker vi hoppar rätt in på dagens avsnitt då, där som blir det nästa i serien om afroamerikaners medborgarrättskamp. Förra avsnittet så tittade vi lite grann på hur det uppstod lite mer radikala afroamerikanska ledare och hur man bildade den här organisationen NAACP, bland annat W.E.B. Du Bois var med. Och vi tittade lite grann på det begynnande motstånd som afroamerikaner gjorde, men som de också gjorde att de drabbades väldigt hårt då efter första världskriget. Idag ska vi fortsätta och titta på hur den här kampen börjar på något vis ta form då, medborgarrättskampen. När vi pratade tidigare i podden om 20-talet så såg vi att det här var ett decennium där det var både glada och mörka sidor. Och ett av de mörkaste kapitlen var ju återuppståndelsen av Ku Klux Klan i en ny version då. Och det fanns ju såklart en väldigt röd tråd i det här våldet mot afroamerikaner. Klanens återkomst sammanfaller ju med alla de här rasupploppen som jag pratade om i förra avsnittet. Att klanen återuppstår är också tydligt kopplat till det här med vetenskap, rasism och immigrationsfrågan. För många vita amerikaner anser ju att landet är under någon form av belägring och att städerna översköljs av både europeiska immigranter och migrerande afroamerikaner som flyttar norrut från södern. Och i den här tiden av vetenskap och rasism så publiceras ju flera verk som liksom varnar för att USA håller på att begå vad man kallar för någon form av ras-självmord då, så att säga. Och i det här klimatet så gör ju då Ku Klux Klan KKK comeback då. Och en sak som bidrar väldigt starkt, det är den här filmen Birth of a Nation då. Klanen växer till liv bara några månader efter att den här filmen haft premiär då. Och det här är ju den här filmen som kom då bara 50 år efter inbördeskriget, spär ju verkligen på den så kallade Lost Cause-myten, när den liksom står på sin höjdpunkt på många sätt. Alltså myten om att inbördeskriget inte handlar om slaveriet, att slaveriet egentligen varit något bra och att nordstaterna fuskat och fört ett orättvist krig och att konfederationens generaler var de sanna hjältarna. Det är nu man sätter upp så otroligt många statyer över Robert E. Lee och Thomas Stonewall Jackson och de andra. Och den här filmens andra halva är ju anmärkningsvärt då. I filmen så efter inbördeskrigets slut så, och slaveriets avskaffande, så skildras då hur södern invaderas av svarta som i filmen framstår som onda och djuriska, och de här vita huvudpersonerna är förtvivlade. Men så får ju en av dem inspirationen att se små barn leka med lakan, och så grundas Ku Klux Klan då. Den här klanen glorifieras i filmen och medlemmarna porträtteras som söderns hjältar som lyckas rensa sin stad från svarta och rädda kvinnor som hålls fångna av svarta ledare. Och det här är ju en stumfilm och de här klippen är ju egentligen helt sjuka. Det är så överspelat som bara den liksom. Men det är ju ingen afroamerikan som deltar, utan det är ju bara liksom då vita män som har målats svarta, sådana här blackface liksom, som på något vis försöker leka afroamerikaner och ser nästan ut som någon slags varulvsapa eller så. Det är tragikomiskt värre när man förstår vilken liksom inflytande den här filmen har då. NAACP då, National Association for the Advancement of Colored People som organisationen heter, kritiserar ju den här filmen ganska hårt och försöker få den stoppad. W.E.D. Bowie beskrev det som att afroamerikaner beskrivs ju ändå som idioter eller som fruktansvärda våldtäktsmän eller skrupelfria politiker. Och ironiskt nog så gjorde ju deras kritik av filmen nästan att, för att få den förbjuden, nästan att nyhetsintresset och intresset ökar för filmen. Och den blir ju då enormt populär där 1915, och den andra klanen startas ju, eller om man säger återuppstår, klanen återuppstår då, samma år i Georgia på Thanksgiving, ironiskt nog då. Och det är ju metodistpastorn William Simmons som samlar ett antal män vid Stone Mountain utanför Atlanta i Georgia då. Och där har man då en amerikansk flagga och bränner ett kors. Och KKK och den nya klanen får ju snabbt en väldigt stor spridning och givetvis i södern, men också på nationell basis på ett helt annat sätt än tidigare då. Och de här två versionerna av klanen då, den första och den andra, skiljer sig ganska mycket åt. Den här andra versionen som vi främst är ju den vi främst tänker på kanske idag då, som ändå liksom har lite spår än idag då. Och den första klanen efter inbördeskriget under den här rekonstruktionseran, det var ju liksom en organisation som oftast bestod av för detta konfedererade soldater och befäl från de här besegrade arméerna, och de var ju liksom demokraternas paramilitära förlängda arm kan man säga. Och målet hade ju varit då att demokraterna skulle återfå makten i södern efter ockupationen. Och när man hade gjort det liksom, eller nått i mål då efter kompromissen 1877 då, så när rekonstruktionen tar slut så dör ju egentligen den första klanen mer eller mindre ut. Och det är inte så konstigt, jobbet är gjort så att säga. Den här återuppstådda klanen från 1915 då, den har ju då ett motto, Native White Protestant Supremacy. Så att här kan man säga att agendan är lite breddad då, tilltalar många vita inhemska protestanter då. Så att rasfrågan är ju fortfarande viktig, om man utövar ju ett fruktansvärt förtryck av afroamerikaner genom våld och lynchningar. Så blir ju liksom vit makt mer och mer då. Men nu finns ju också ett religiöst och främlingsfientligt inslag då. Klanen hotar ju och utövar våld även mot icke-protestantiska vita grupper som katoliker och judar. Och även utlänningar i största allmänhet kan ju hamna då i klanens klor. Och är det inte rena brottsliga terrorhandlingar så utövar man ju liksom... Vad heter det? ekonomisk bojkott mot de här grupperna också. Så det här blir ju, den här andra klanen blir ju som en rörelse som är en slags protestantisk, populistisk, medelklassbaserad missnöjelse och lite rasistiskt grundad vit maktrörelse som vill rena samhället utifrån ja, både ras, religion och immigration givetvis, men också egentligen från brottslighet och synder av alla tänkbara slag och moraliska fall och så vidare. Allt utifrån då deras egna tolkning naturligtvis. Och de här vita rockarna och huvudarna som de bar på sina hemliga ritualer som inte alls riktigt såg ut som den första klanens kostymer eller vad man ska kalla det för. Det skulle ju symbolisera en renodlad vit protestantisk amerikansk kultur då, som var under angrepp från andra raser och immigranter och religioner då. Och för att bevara den här renodlade amerikanska kulturen så ägnar man sig då åt korsbränning och misshandel och kidnappning, lynchning och mord och lemlästning då. Och den nya klanen på 20-talet var ju naturligtvis stark i söder, men i många fall kanske ännu starkare i delstater som Ohio och Illinois och Indiana och så vidare då. Så uppskattningsvis ungefär 3/5 av medlemmarna fanns faktiskt utanför södern till och med. Och på höjden av sin makt så hade ju klanen då runt 3-5 miljoner aktiva medlemmar och via liksom då politiker, inmålade politiker, kunde man få ganska stort inflytande i många, på många ställen i landet och framförallt i södern då. Och den här folkligheten som klanen ändå har manifesteras ju inte minst av att självaste presidenten då, Woodrow Wilson, officiellt till och med hyllar den här filmen Birth of a Nation då. Och det är ju verkligen socialt för alla då, det är liksom i den här intresseklassen har avgitat och det finns en women's order för kvinnor, det finns en junior order för pojkar, det finns en tri-K-club för små tjejer och så vidare då. 1925 kanske den här andra klanen står på sin höjdpunkt och det är då man genomför då en parad i Washington DC då, nere för självaste Pennsylvania Avenue. Över 50 000 som deltar i sina vita rockor och huvud. Och det kan ni ju, tycker jag verkligen ni ska söka på nätet, alltså den här KKK-paraden 1925. Det är ju häpnadsväckande bilder att se liksom alla de här vitrockarna gå ner för liksom rätt på gatorna i huvudstaden då, så att säga. Efter 1925 då och när hårdare immigrantlagstiftning börjar kapa bort lite av den här immigrantfrågan för klanens agenda så börjar man tappa lite medlemmar och styrka och klanen skakas av en massa interna strider och maktkamper och man har varit effektiv att samla in pengar så locka fram lite korruption och sånt där. Så att depressionen sen under 30-talet försvagar ju klanen ytterligare så att den förblir liksom en maktfaktor och för om vardag i södern då för där afroamerikaner förtrycktes men i övrigt börjar den tappa lite grann och den överlever officiellt fram till 1944. Jag hinner faktiskt uttala sitt stöd för nazisterna under andra världskriget då. Men därefter så blir det mest lokala grupper då, främst i södern som kallar sig för KKK, vilket då drabbar naturligtvis folk fortfarande under medborgarrättsrörelsen på 50-60-talet och än idag finns det ju en del grupper som fortfarande kallar sig för Ku Klux Klan då. Adderar man ihop hur afroamerikaner motarbetas via vetenskaplig rasism och segregering, diskriminering och våld i form av både rasupplopp och lynchningar och ett på nytt fött KKK då, så förstår man ju att södern kanske inte i alla aspekter är den absolut mest mysiga och mest avslappnade regionen att bo i då. Under slutet av 1800-talet kan man ju fundera på varför så få egentligen har flyttat därifrån då. Men från 1910 och egentligen hela vägen fram till 1970 så flyttar faktiskt 6 miljoner afroamerikaner från södern. Och det är ju den här flyttströmmen som brukar kallas för The Great Migration då. Ska inte blandas ihop med den puritanska Great Migration som skedde redan på 1600-talet då. Och det är ju en stor våg av afroamerikaner som lämnar södern och flyttar norrut. Och oftast till de större industristäderna. Kallas ju då också ibland för Black Migration och Great Northern Migration. Sett ur ett större perspektiv så är den här stora migrationen en del av en större förflyttning då som startar redan efter inbördeskriget och bara öka med åren då. För under de 40 åren mellan, om man tittar 1870 till 1910 så lämnar knappt en 500 000 afroamerikaner söder då, de flesta norrut. Men under de 30 åren som kommer sen då mellan 1910 och 1940 då flyttar 1,8 miljoner afroamerikaner från södern. De flesta norrut men också vissa västerut då. Och sen då ytterligare 30 år då om man tittar fram 1940 till 1970 så ökar takten ytterligare då. Hela 4,5 miljoner afroamerikaner flyttar från södern. Och att den här stora migrationen uppmärksammas runt första världskriget är ju för att det är då det tar fart då, verkligen på allvar då. Och det handlar ju alltså om en flyttström från söder till norr men också från landsbygd till stad. Och redan 1940 hade ju den afroamerikanska befolkningen utanför södern fördubblats och det bor ungefär lika många afroamerikaner i städer som på landsbygden. Orsaken är till att man flyttar där är ju egentligen, man brukar prata om både push och pull faktorer då. Något som drar och något som knuffar. Både allmänna och specifika. Och en allmän sån här push-faktor som gör att man vill lämna södern är ju såklart för att komma bort från Jim Crow-lagar och lynchningar och segregering och rasetikett och sånt som finns i södern då. Och en allmän sån här pull-faktor var ju såklart att man hoppades på ett bättre liv i norr helt enkelt. Men det fanns ju också mer triggande faktorer för just de här åren då. Och en push-faktor är ju att insekter förstör väldigt många bomullsskördar på 1910-talet. Och det är mycket översvämningar som drabbar stater som Mississippi och Alabama 1915. Och det här gör ju att sharecropping, det här jordbruket som många afroamerikaner ägnar sig åt, blir väldigt riskfyllt och en väldigt hopplös, kanske mer hopplös framtid än vad det har varit tidigare då. Och den kanske viktigaste triggande pullfaktorn, det är ju såklart första världskriget och krigsindustrin. För samtidigt som industrin går upp på högvarv under kriget och upprustningen, så innebär ju kriget att immigrationen från Europa på billig arbetskraft nästan upphör. Så industrierna verkligen skriker efter billig arbetskraft. Så det finns ju verkligen mycket jobb då inom stålverk och järnväg och köttförpackningsindustri, bilindustri med mer då. Många av de stora företagen skickar till och med rekryteringsagenter söderut för att få arbetskraften att flytta då. Man reser runt i södern och lovar jobb och höga löner för de fattiga afroamerikaner som vill slippa sina eländiga jordbruksarbeten i södern då. Ett antal inflytelserika afroamerikanska tidningar uppmanar också sina bröder och systrar i södern att flytta. Och när ryktet väl har gått om ett bättre liv i norr, så blir det en flodvåg av människor som lämnar södern då. Den afroamerikanska befolkningen i flera av de större städerna i norr växer ju dramatiskt under den här perioden. Detroits afroamerikanska befolkning ökar på bara några år med 610% och Clevelands med 307% och Chicagos med 148%. Och det är nu för första gången som många städer i norra USA får en afroamerikansk befolkning att verkligen tala om då, så att säga. Och på motsvarande sätt så minskar befolkningen i södern. Vissa specifika delar av södern avbefolkades rejält, och delstater som Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia. Jag hade redan 1920 förlorat ungefär 100 000 invånare var då. Och många vita i södern reagerar ju lite ambivalent kan man säga då, mot den här stora migrationen. På ett sätt så välkomnar man ju att man blir av med folk som man hade så låga tankar om då, som afroamerikaner. Men samtidigt så fanns det också en oro i södern när arbetskraft började fly då. Och i en tid då många vita amerikaner flyttade västerut, så är det proportionellt väldigt ovanligt att afroamerikaner flyttade västerut under den stora migrationens tidiga period. 1910 bodde exempelvis bara 22 000 afroamerikaner i Kalifornien då. Det är först på 30-40-talen som svarta började flytta i större utsträckning västerut då. Och det beslutet att flytta krävde sin planering och var ganska tufft. Och många släktingar och vänner och en relativ lugn landsort skulle ju lämnas då för en osäkerhet i någon industristad. Och inte sällan så flyttade många först från landsbygden till någon stad i södern för att några år senare då ta nästa steg och flytta norrut. Då. Många av de som flyttade är ju då yngre personer som kanske fötts på 1880- och 1890-talen. Och de hade ju inte själva upplevt varken slaveriet eller den här lilla öppningen och dörren under rekonstruktionen, utan de upplevde ju helt enkelt bara det här Jim Crow-södern och att det var helt hopplöst att leva i, och drömde om en bättre framtid. Och många av de här afroamerikanerna som tog sig norrut var ju oftast yngre och ogifta då. Männen fick jobb i fabriker och kolgruvor och lager och barngårdar och stålverk och liknande, medan kvinnorna kanske då hamnade i textilindustri, affärer och restauranger och sådana saker då. Och i vissa aspekter så blir ju livet i nordstaterna bättre då, för man slipper ju den här alltså Jim Crow-lagen, alltså Jim Crow-förödmjukelsen och det här orättvisa rättssystemet och det här konstanta hotet av lynchningar. Och afroamerikanska kvinnor minskade ju risken för att bli sexuellt ofredade. I norr kunde man ju oftast rösta i vissa val, och där fanns betydligt fler skolor rent allmänt, och många skolor var inte segregerade. I nordstaterna hade man haft mindre afroamerikansk befolkning, och nu när den här afroamerikanska befolkningen ökar så kunde man ju dessutom organisera större kyrkor och sociala institutioner och affärsrörelser och sånt där i de här städerna när man blir fler där. Och flera engagerar sig också i lokalpolitiken. Men för många som flyttar norrut så blev ju flytten dessvärre ingen sån här riktig dröm som gick i uppfyllelse. För ganska snabbt så upptäckte man ju då att ett strukturellt socialt en strukturell social och ekonomisk rasism existerar ju även i nordstaterna. Och de här höga förhoppningarna om ett bättre liv grusas ju för väldigt många då. Förhoppningen om att slippa rasism, det blir ju liksom lite av en besvikelse. Och den värsta versionen av rasism i form av Jim Crow och lynchningar slapp man kanske i många fall, men rasismen var ju ändå djupt rotad i amerikaner även i norr, inte bara diskriminering och våldsamma handlingar då. Och i nordstaterna finns också en öppen rasism då, även om de flesta nordstater i det här laget då har stiftat lagar som förbjöd rasdiskriminering på offentliga transporter, hotell och teater och liknande, så var ju lagen liksom i teorin och efterlevnaden i praktiken två helt olika saker. Många affärsinnehavare och samhällen implementerar ju ändå någon form av Jim Crow-liknande segregering i praktiken på vissa fall. Och särskilt är ju den här rasismen vanligt i delstater som gränsade mot södern längs Ohio-floden, som Ohio, Indiana och Illinois och så. Så vardagen i norr är ju också lite så här full av rasism. Man exkluderas från många jobb. Afroamerikanska män fick oftast okvalificerade arbeten som portvakter och vaktmästare och stadsbud och städare och servitörer. Och afroamerikanska kvinnor fick motsvarande jobb som hembiträden och tjänare, kock och tvätterskar. Och ändå anställde man afroamerikaner till enkla jobb, eller så också anställdes man inte alls då. Oavsett jobb så tjänar afroamerikanerna som regel mindre än vita för samma arbetsuppgifter och förbjöds så att engagera sig fackligt. Och trots att fackförbunden varit på frammarsch under den här progressiva eran så tog inte någon liksom emot afroamerikanska medlemmar. I vissa aspekter så var ju befolkningen i nordstaterna nästan ännu mindre villiga att leva nära svarta. För till skillnad från södern så var ju många samhällen i norr inte van med att ha många svarta bland sig. Och man såg gärna att svarta bodde i särskilda områden i städerna och som då snabbt blev nedgångna slumområden. Och de här spänningarna mellan vita och afroamerikaner ökar i samma takt med att konkurrensen om jobb och boenden i norr ökar när allt fler afroamerikaner drog norrut. Många konflikter, till exempel de här upploppen som vi pratade om i förra avsnittet, uppstår ju när arbetsgivare till exempel tar in afroamerikaner i fabriken när vita arbetare strejkar. Så för de flesta afroamerikaner som flyttar norrut så blir livet varken himmel eller helvete, eftersom vita bostadsbolag många gånger vägrar att sälja bostäder till afroamerikaner, så tvingas man ofta tränga ihop sig i särskilda afroamerikanska kvarter. Många afroamerikaner som insåg att rasism och diskriminering fanns även i norr föredrog ju då också att bo nära och leva nära andra afroamerikaner. Exempel på sådana här områden var ju såklart Harlem i New York och Southside i Chicago då, där kvarter som sen då får liksom beteckningen getton. Och 1920 så bodde det 75 000 amerikaner i Harlem, som då brukar vi beteckna som the Negro Capital of the World. I New Yorks Harlem och Chicagos Southside så bodde man enligt en myndighet som undersökte boenden sämre och trängre än vad många kor bodde på landsbygden då. Och den här fattigdomen skapar ju väldigt mycket hälsoproblem och sjukdomar till exempel. Redan 1910 så bildades en afroamerikansk organisation som kallas för Urban League, allmänt om en vars fullständiga namn är National League on Urban Condition Among Negroes, som blir en av de här klassiska medborgarrättsorganisationer som startar under den här progressiva eran. Och tanken var att organisationen skulle jobba för att underlätta och förbättra villkoren för de afroamerikaner som flyttar till de större städerna, alltså boendefrågor, medicinsk hjälp, fritidssysselsättning, men också att assistera ifall man hamnar i trubbel med myndigheter eller lagens långa arm. Både vita och svarta progressiva engagerar sig i organisationen, som naturligtvis blir mer aktuella än någonsin i takt med att den stora migrationen fortskred. Och i slutändan då, trots en mildare form av rasdiskriminering, dåliga arbetsförhållanden och levnadsvillkor och tufft vinterklimat, så valde de flesta som migrerat norrut att stanna kvar. Själva basen eller grundförutsättningarna för att förbättra livet var trots allt bättre än i det segregerade södern. Samtidigt hade många fortfarande en identitet i södern och hoppades ju att Jim Crow skulle försvinna så man kunde återvända. Men den här stora migrationen är i alla fall väldigt viktig för medborgarrättskampen som vi kommer att komma till snart. Eller medborgarrättsrörelsen som kommer igång sen då på 50-60-talet. För i städerna i norr så hade ju afroamerikanerna större tillgång till utbildning och kvalificerade jobb än i södern. Och det utvecklades en afroamerikansk medelklass och arbetarklass med starka institutioner då, som kyrka, tidningar och olika klubbar, företag och politiska organisationer. Miljontals av migranter i norr får ju äntligen rösta i val och börja påverka då progressiva politiker. Så den här stora migrationen skapar helt enkelt ett afroamerikanskt samfund som kan uttrycka sina intressen och börja alliera sig med vita progressiva och liberaler och kan påverka politiska beslutsfattandet och etablera organisationer som NAACP och så vidare, som kan starta processen med att börja riva ner Jim Crow och diskriminering då. Så medan Booker T. Washington och Du Bois och andra debatterade vilken strategi afroamerikaner skulle ha i sin medborgarrättskamp, kan man väl säga då att gräsrötterna började ta de första stegen mot medborgarrättsrörelsen genom att helt enkelt röra på fötterna och flytta. Och när man har kommit bort från södern så hade man lämnat sin bedövande fattigdom och enorma isolering och totala maktlöshet och började ta sina första steg ifrån marginalisering och skapa då förutsättningarna för en riktig medborgarrättsrörelse då helt enkelt.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
USA på 20-talet var ju en enda lång ekonomisk boom och bra tider för väldigt många amerikaner, och det är glada 20-talet. Men för afroamerikaner så var ju en del av befolkningen som inte alls på samma sätt fick ta del av det här 20-talets ekonomiska boom. Då. Trots att många afroamerikaner flyttade norrut till städerna under 20-talet under den stora migrationen, så bodde fortfarande de flesta i södern där de fick leva som arrenderande bönder eller som bäst då, eller sharecroppers och fattiga jordbruksarbetare som sämst. Och 1930 så bodde ju fortfarande 3 miljoner afroamerikaner, alltså 25% av totala antalet i landet. Och i de här tre delstaterna Georgia, Alabama och Mississippi, den djupa södern då. Och uppskattningen som gjorts är ju att ungefär runt 80% av dem levde i direkt fattigdom. Och i norr blev det inte alltid bättre som vi pratade om, utan där kunde man också fastna i en annan typ av fattigdom och rasism då. Och de afroamerikanska ledarna som dominerade inom det afroamerikanska samfundet i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, som Frederick Douglass, Booker T. Washington, W.E.B. Du Bois, gjorde ju inga större försök att organisera den här breda massan av fattiga och lågutbildade afroamerikaner som oftast jobbade inom då jordbruket. Trots att de hade olikheter i ideologi och strategi, så hade de ju gemensamt att man liksom på något vis förväntade sig att det är den mer välutbildade eliten och den afroamerikanska liksom kanske medelklassen som ska tala för och leda landets afroamerikaner i den här kampen för medborgerliga rättigheter. Men den här stora migrationen norrut förändrar ju lite grann den här situationen. På landsbygden i södern hade man ju levt tämligen isolerat och utan information från omvärlden. Men när afroamerikaner börjar flytta till städerna i norr, så ökar ju deras läskunnighet och man kan ta del av fler tidningar och informationskällor, och de tidigare spridda sharecroppers blir därmed en slags arbetarklass som kan organiseras och mobiliseras politiskt då. Och det finns avgörande skillnader mellan den nya afroamerikanska arbetarklassen och medelklassen då i tankar kring medborgarrättskampen. Arbetarklassen tenderar till exempel att inte vara lika upptagna med frågor om respekt och ideologi, utan mer intresserade av frågor som rörde då vardagligt levebröd. För arbetarklassen var ju solidaritet med andra afroamerikaner kanske viktigare än medelklassens betoning på rasmässig integrering då. Och på 20-talet så dyker det ju upp nya afroamerikanska ledare som skapar en ny slags svart politik som bygger på egentligen då ett bredare stöd från fattiga och från arbetarklassen som grund då. Och de främsta två av de här då som har varsin helt olika approach, det är ju A. Philip Randolph och Marcus Garvey då. Den mer spektakulära av de här, det är ju då Marcus Garvey. Han startar ju en organisation då som heter UNIA, United Negro Improvement Association, som får då flera miljoner lojala och entusiastiska följare och blir den största afroamerikanska proteströrelsen dittills då. Marcus Garvey, han var ju född och uppvuxen på Jamaica då, och redan 1914 så skapar han i Kingston på Jamaica den här organisationen UNIA. Och året därpå så startar han en tidning som kallas för The Negro World då. Men han lyckas liksom ingen vidare på sin födelseö då. Och 1916 så väljer han att flytta till USA. Och där har ju det här fenomenet Marcus Garvey en bra timing kan man säga. För 1915 är ju det året när Booker T. Washington, som fram tills dess hade varit den största ledaren, dör då. Så Garvey fyller liksom lite grann ut utrymmet då. Och hans stora stöd bland afroamerikaner har ju sitt center i stadsdelen Harlem i New York City då. Och inte nog med att den stora migrationen ökar Harlems befolkning rejält i början av 20-talet. Dessutom så inträffar ju den här så kallade Harlem-renässansen på 20-talet då, som jag pratat om tidigare då, med en slags kulturellt uppsving bland afroamerikaner. Och själva beteckningen renässans kommer från att många afroamerikaner såg ett värde i den afroamerikanska kulturen och arvet från slaveriet och Afrika då, att man försökte se tillbaka till sina rötter och återuppta sina typiska traditioner och smälta ihop med den moderna då. Harlem-renässansen blir ju också en katalysator för Marcus Garvey och hans politiska rörelse på 20-talet då. Under en turné 1916 så håller han mängder av tal och träffar väldigt många afroamerikaner. Han förstår ganska snabbt, Marcus Garvey, att många vanliga afroamerikaner är arga och frustrerade och därmed också mottagda för budskap och om svart stolthet och önskan om självförsörjning och så vidare då. Så Garvey blir ju en av de första förespråkarna av rasstolthet och att afroamerikaner ska sträcka på sig och utvecklas och vara stolta över sitt arv då. Och det finns ju många citat som sätter finger på de här tankarna. Han säger till exempel: "The world has made being a black crime. I hope to make the virtue." Så att han är ju lite av en föregångare som sen andra kända fenomen kommer att ta vid då, om man tänker på Nation of Islam och även då Malcolm X till exempel då. Garveys anhängare tenderar ju generellt att vara lite yngre och argare och fattigare och svartare än den typiska medelklass och intellektuella medlemmarna i NAACP då. Och Garvey själv var ju en färgstark person då, rent bokstavligt talat, för han klädde sig väldigt färgglatt i både rött, svart och grönt då, vilket det heller inte var utan orsak, utan det var väldigt symboliskt då. Rött symboliserade slavblodet, svart hudfärgen och grönt det bördiga Afrika. Och hans den här praktfulla stilen lockade ju väldigt många och organisationen fick otroligt snabbt många följare och etablerades i 38 delstater. Den här tidningen spriddes ju till sexsiffriga prenumeranter och han får stöd av många afroamerikanska profiler då. En av dem är ju Ida B. Wells till exempel då. Och Garveys rörelse har inte bara många följare då. Det är också en rörelse som har stor infrastruktur då, med äger en massa byggnader och bilar och annat. Och han startar en väldigt massa verksamheter för att driva och utveckla det här UNNIA då. Bland annat så etablerar man speciella klädfabriker, mataffärer, restauranger, företag och industrier av och för svarta. Och det är kläder, uniformer och hattar som spreds. Han skapade till och med ett rederi då, Black Star Line, som ägde 3 ångfartyg som skulle trafikera och göra resor möjliga mellan USA och Västindien och Afrika då. Så Garvey lockade fram en slags afroamerikansk nationalism som förtryckts i århundraden och han predikar att afroamerikaner skulle skapa sina egna sociala och ekonomiska institutioner och vända blicken mot Afrika som sitt framtida hemland. Så han står ju därför för en slags panafrikansk vision då. Hans ultimata dröm var ju att avskaffa kolonialism och skapa ett självständigt afroamerikanskt imperium på något vis då. Det här UNIA höll i 1920 en panafrikansk konvent i Harlem där delegater från 24 olika länder samlades, och Garvey själv valdes då till provisorisk president i den här tänkta svarta staten, och man skapar en slags svart aristokrati kallade för The Knights of the Nile, alltså Nilens riddare. Dessutom så organiseras det en svart paramilitär grupp som kallas Universal African Legion, också en sjukvårdsorganisation som kallas för Black Cross då, istället för Red Cross. Och Garveys anhängare arrangerar en jättestor parad i Harlem där Garvey är klädd liksom i nästan en, vad ska man säga, han ser nästan ut som en slags napoleonsk uniform på något vis då. Det här paraden som ni också kan söka bilder på, tycker jag, för att titta på, det är lite av en höjdpunkt i Marcus Garveys karriär då. UNIA gjorde också flera försök att skapa en statsbildning i Afrika, både i södra Liberia och i den forna tyska kolonin som idag är Tanzania då. Men här sätter ju då stormakter som Storbritannien och Frankrike och USA stopp för de här planerna, och Garveys rörelse fick aldrig något territoriellt fäste i Afrika då. Och i flera synvinklar så var ju Garveys synsätt ganska extremt radikalt, och den här rasstoltheten var ju en otroligt stor kontrast till Booker T. Washingtons liksom konservativa fokus på enbart ekonomiska frågor och eftergifter till vita. Och Garveys försök att skapa en renodlad afroamerikansk ras och tro på att afroamerikaner skulle skapa sig egna institutioner utan hjälp och inblandning eller mixning mellan vita och svarta gjorde också att han stod ut till exempel från NAACP. Och han motsatte sig NAACP:s taktik om att bygga allianser med vita i samhället även om de jobbar för svartas rättigheter. För enligt Garvey så hade ju vita och svarta separata öden då. Så han motsatte sig ju alla ansträngningar för att uppnå någon form av politiska och sociala rättigheter i det amerikanska systemet, som är precis det som NAACP jobbar för då. Så hans idéer blir ju väldigt kontroversiella bland afroamerikanska ledare. De afroamerikaner som på något sätt har nått medelklassen motsatte sig ofta hans separation mellan raserna då. En viss avundsjuka rådde ju dock för NAACP då, som absolut inte kunde möta sig med Garveys organisation som hade runt 2 miljoner medlemmar. De började oroa sig över sitt eget inflytande. Och under åren 1920-24 så skriver ju W.E.B. Du Bois ett antal kritiska artiklar mot Garvey då i sin tidning The Crisis. Då. Och inledningsvis så fick ju Garvey stöd, men 1922 så inträffade något som gjorde att många tappade förtroendet för honom. Då hade han ett möte med Edward Clark som är ledare för KKK och Klanen i ett försök att kunna öka inflytandet i södern och göra gemensam sak med Klanen. Det här kan ju låta oerhört konstigt då, alltså en afroamerikansk ledare och en radikal organisation som försöker samarbeta med KKK då. Men båda organisationen satte ju på något vis rasstolthet först. Och båda organisationerna förespråkar ju då en separation mellan raserna. Så kunde Garvey då, som han tänkte, locka afroamerikanerna från södern till sitt nya afroamerikanska imperium. Då skulle ju på något vis båda sidorna vara nöjda, för KKK ville ju bli av med svarta från södern i princip då. Så hans rörelse hade ju då ett starkt fäste i nordstaterna, men liksom också mindre i södern. Så det var antagligen liksom ett seriöst försök att försöka påverka afroamerikanerna även i södern då. Och Marcus Garvey själv uppskattade då vad han tyckte var KKKs ärliga, att de var ärliga med vad de tyckte med afroamerikaner, för då menar han att det var uppenbart vad man också måste göra då, att lämna södern då för Garveys svarta imperium. Han hade ju ingen ambition att leva bredvid vita, och Garvey sa, han är så hård, han säger till mig så här: every white man is a clansman and there is no use lying about it. Och med den grunden så förstår man att lösningen för Garvey finns inte i USA då. Och därför kan han ju då liksom samarbeta med klanen. Men det här mötet med KKK blir ju ett stort politiskt misstag, ska det visa sig då. Tittar man på Garveys stora styrka så var det ju hans förmåga att kunna inspirera vanliga afroamerikaner att vara stolta över sig själva och sitt ursprung då. Han var ju mer karismatisk än någon annan svart ledare varit dittills, så kunde ju verkligen liksom spela på sina anhängares frustration och de svarta situationen i USA. Problemet är ju att hans organisation var ineffektiv. Det stora engagemanget övergick liksom aldrig någon praktisk lösning på afroamerikanernas problem. Hans visioner förblir liksom utopier då. Ska man vara riktigt elak så kan man säga att han var en president utan land som ledde en aristokrati utan vänner och en armé utan vapen och en sjuksköterskeorganisation utan medicin då. Så på ett sätt är det ju nästan så att man kan se egentligen återigen paralleller med klanen, som också hade liksom visioner som man aldrig ens var i närheten av att implementera fullt ut. Och med en organisation fylld av liksom fantasifyllda roller och titlar av mer verklighetsfrämmande slag då, så att säga. Så det finns faktiskt en parallell där. Bland vita amerikaner var ju dock Garvey en väldigt farlig radikal som man ansåg att man behövde hålla koll på. Han blev väldigt hårt åtsatt av myndigheter, och när hans ångfartygsverksamhet fick ekonomiska problem var hans kritiker snabba att tipsa J. Edgar Hoover vid justitiedepartementet, och hans agenter infiltrerade Garveys rörelse och skaffade fram brevväxling och sånt som man kan anklaga honom att för att ha bedragit sina investerare ekonomiskt. Så han döms i domstol till 5 års fängelse. Sen omvandlas straffet till deportering då, så att Garvey beger sig iväg till Jamaica igen då, och i slutändan så dör han i London då. Men arvet är ju ändå viktigt, så att säga. Det kommer ju fler svarta mer radikala nationalister som kommer att ta vid då, så att säga, och det här arvet från Garvey märks ju nästan sen när man kommer in på slutet av 60-talet och början av 70-talet inom det här begreppet som kallas för Black Power då. Den andra afroamerikanska ledaren som lägger sin grund liksom bland arbetarklassen är ju A. Philip Randolph. Randolph är född i Florida i söder men flyttar till New York City och Harlem 1911 när han är 22 år gammal. Och han tar väldigt tidigt stort intryck från den amerikanska vänstern och profiler som socialistpartiets Eugene Debs och den radikala fackliga ledaren Big Bill Haywood, som jag pratat om tidigare i podden då. Och han börjar studera och läsa Karl Marx, och 1916 så går han med i socialistpartiet. A. Philip Randolph, han är övertygad om att den kapitalistiska exploateringen är det som orsakar svartas fattigdom och skapar en slags konkurrens mellan vita och svarta arbetare som göder rasismen och hindrar arbetarklassen oavsett om man är svart eller vit. Så på så sätt kan man säga att han ansluter sig till skolan som menar att lösningen på rasfrågan med segregering och diskriminering fanns då mer i sociala och ekonomiska reformer då. Och Randolph, han blir en flitig talare då i Harlems så kallade Speaking Corner i korsningen mellan 135 gatan och Lenox Avenue då. Där står han välklädd och för ut sina socialistiska budskap och är en väldigt duktig talare. Och det gör att hans budskap främst gick hem hos den yngre generationen av afroamerikaner då. Randolph och flera av hans kollegor kritiserar ju väldigt hårt första världskriget till exempel då. Men i det långa loppet så har ju Randolph svårt att mobilisera den här stora massan av svarta arbetare då. Många organisationer som till exempel WNACP tar ju tydligt avstånd från socialister och kommunister och vänstersocialister tenderar ju på 20-talet att gå ihop med kommunistpartiet istället och så långt till vänster vill inte Randolph gå då. Den största orsaken till att han inte når ut i början det är ju att Marcus Garvey och hans organisation liksom tar över och är så karismatisk så att Randolph kommer ingen vart med sin liksom då teori då. Men även om A. Philip Randolphs stjärna dalat lite när Garvey kliver in på scenen så stiger den upp igen då i slutet av 20-talet när Garveys stjärna så att säga faller då och kliver av scenen. 1925 så når Randolph en av sina största framgångar när han organiserar The Brotherhood of Sleeping Car Porters i Harlem. Vilket är då ett slags afroamerikanskt fackförbund för svarta konduktörer som jobbar inom järnvägen. Och speciellt är det då konduktörer på så kallade Pullmans sovvagnar, alltså mer exklusiva vagnar där konduktörerna nästan var som en slags betjänt som hjälpte passagerarna ombord med bagage och städare och serverade och så vidare. Och The Pullman Palace Car Company var en av de största arbetsgivarna för afroamerikaner och jobbet som sådana här porters eller konduktörer hade ju för svarta då en relativt hög status. Och under 12 år för Randolph en kamp för att få det här svarta facket erkänt av arbetsgivaren och upptaget då i AFL, American Federation of Labor. Och han lyckas till slut. 1935 så upptas Brotherhood of Sleeping Car Porters i AFL, det vita fackförbundet. Och 2 år senare så erkänns det här facket av företaget som sköter de här tågvagnarna. Och den här framgångsrika kampen gör ju att Randolph blir lite av en nationellt känd ledare. Och han blir den här självklara förespråkaren av en mer vänstervriden afroamerikansk politik under 30-talet med depressionen och nya given. Då. Och Randolph bryter väldigt mycket ny mark genom kontakter och allianser med vita demokrater och liberala vänsteranhängare i nordstaterna. Så det här blir lite grann slutet på den politiska isoleringen och banar vägen då för vissa sociala och ekonomiska framsteg. Och framgången med den här Brotherhood of Sleeping Car Porters gav ju också den afroamerikanska arbetarklassen en konkret framgång som man kunde vara stolt över. Det var inte bara tomma ord om stolthet som Marcus Garvey basunerat ut, utan det här var praktiskt hårt arbete för att få afroamerikanska arbetare erkända, och den här framgången gav ju därför många svarta arbetare ökat självförtroende och en tro på att man faktiskt hade makt att kunna påverka och förbättra sina liv. Så att det här är ju på något vis en sån här vändpunkt i och grund för medborgarrörelsen som man kanske sällan lyfter fram, tycker jag. Och det här är ju inte sista gången ni kommer att få höra Randolphs namn. Han kommer att återkomma flera gånger här framöver i podden då. Så A. Philip Randolph och Marcus Garvey, de har ju i grunden väldigt, väldigt olika politiska program och stödjer heller inte varandra i sina respektiva kamper. Men Randolphs vänsterpolitik och Garveys den här svarta nationalistiska populismen påverkar ändå medborgarrättskampen i grunden på många sätt. Vi kommer att se här hur många av de senare organisationerna, att det finns en röd linje här från deras inledande kamper här. Den afroamerikanska organisation som istället växer i inflytande och medlemskap absolut mest under 20- och 30-talen, det är just NAACP då. En av de viktigaste orsakerna till den här tillväxten var ju att James Johnson anslöt till NAACP 1916. Han hade tidigare faktiskt jobbat för Booker T. Washington då. Men 1920 blir Johnson organisationens första exekutiva fältsekreterare, och han reser runt i landet och är väldigt utmärkt språkrör och diplomat, och han presenterar envist statistik över lynchningar och försöker lyfta problemet. Och under hans ledarskap så börjar medlemsantalet att öka väldigt snabbt i NWACP. Johnson visar sig också vara ett perfekt komplement till W.E.D. Boy. Medan Du Bois ofta uttryckte sig, ska man säga, okänsligt och rakt så att säga, och kunde vara lite plump, så var ju Johnson väldigt smidig och diplomatisk. Och medan då Du Bois var den här, vi pratade om, han är den första som doktorerade på Harvard och så vidare, men han är den intellektuella liksom, och ideologiska, och ibland hade lite väl lång distans till verkligheten, så var ju Johnson otroligt jordnära och hade en stor portion av vanligt sunt förnuft. Så Du Bois fick helt enkelt sköta tidningen The Crisis då, och skriva den, medan Johnson drev på den dagliga verksamheten. Och WNCP jobbar ju väldigt strukturerat och långsiktigt inom systemet, och man jobbade speciellt genom det rättsliga systemet för att uppnå civila rättigheter genom att driva genom olika rättsfall. Och en bit in på 20-talet så hade ju NWA intagit rollen som den mest betydelsefulla och inflytelserika medborgarrättsorganisationen i USA, och skulle förbli så fram till 50- och 60-talets medborgarrättsrörelse. Men då står man ju kanske då mer för den lite konservativa, högutbildade varianten av protester. Så här har vi egentligen tre spår som sen vi kommer att komma tillbaka till om och om igen under medborgarrättsrörelsen. Att det finns de lite mer konservativa, fokusering på rättsfall och juridiska processer. Vi har det här lite mer arbetarrörelsen som vars arv kommer då från A. Philip Randolph. Och vi har den här lite mer radikala nationalistiska som kommer att gå igen sen i Nation of Islam och Malcolm X och så vidare. Men det är här liksom på 20-talet och bit in på 30-talet som de första grunden till medborgarrättsrörelsen faktiskt läggs. Men nu fortsätter vi historien i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.